just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Jag tänker på det Lyra sa, att du inte var så intresserad av att beskriva miljöer litterärt också. Jag känner ju exakt likadant, funderar på om det är en generationsgrej, att vi är mer intresserade av psyket än av miljön.
Är det inte psyket som befolkar miljön?
Jo, men det finns ju ändå, berg ser ut på ett visst sätt och jag kan liksom inte beskriva det utan jag måste låna, jag bara tar beskrivningar från andra böcker typ, och skriver in. Bergskammarna skimrade marmorlik.
Hej och varmt välkomna till det 22 avsnittet av podcasten Gästabudet. Tema reseskildringar. Jag heter Lyra Ekström Lindbäck och jag sitter här ensam i min säng i Stockholm. Och med mig genom digital teknologi har jag i Göteborg
Mikaela Blomqvist.
Och på andra sidan Södermalm
Rebecka Schade.
Och Isabelle Ståhl.
Men det är på andra sidan Tantolunden, det är inte... Ja.
Nej, jag kände att jag överdrev där också. Isabelle, du är författare, romanförfattare, kritiker och doktorand i idéhistoria och du är dubbelt aktuell i höst med din avhandling och din kommande reseskildring. Kan man karakterisera den så?
Absolut.
Romanen Eden.
Vi kommer på Albert Bonniers förlag och avhandlingen Psykets laboratorium på Ellerströms. Ursäkta reklamen.
En annan sorts reseskildring.
Precis.
Kan man kanske säga.
Tripprapport.
Och om ni har någonting som... stonkar här så är det för att Isabelles hund Heidi sitter i mitt knä ganska nära mikrofonen och gör väldigt mysiga ljud.
Hon har trånga luftvägar så hon snarkar även i baket typ. Well, I'm changing all my strings, I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn.
Ja, men vad har hänt sen sist? Jag har ju då till exempel gjort mig skyldig till en av de hårdaste sågningarna av en människa i svensk text. Ordagrant citat Jonathan Unge från podden Stormens utveckling. Och han syftar då på Johanna Frids senaste roman Haralds mamma, som jag inte tyckte var lika bra som alla andra. Han tror... säger han i den här väldigt, väldigt långa, ganska förvirrade poddinspelningen att huvudpersonen i Harans mamma är ungefär som Johanna Frid och han tror att jag också tror det och han tror dessutom att jag känner henne.
Okej, så han tror att det är ett angrepp. Du angriper en kompis?
Ja, inte en kompis då.
Nej, okej. Nej, uppenbarligen inte.
Jag kan ju då tillkännage för alla våra lyssnare att jag lyckligtvis inte känner Johanna Frid.
Lyckligtvis?
Men att jag... att jag kanske håller med Jonathan Unge då i hans tes om att berätta jaget i Haralds mamma kanske påminner om Johanna Frid på olika sätt. Hon sa ju till exempel om sin förra roman Nora eller Brinn och slå Brinn att den var sann till 90%, medan hon med Haralds mamma tycker sig ha skrivit en riktig roman. Men om man då gräver lite i rykten, Twitter, skunk och så vidare, så finns det ju ganska goda källor på att hon inte har hittat på precis lika mycket som hon vill framställa det som. Så jag måste ge Johanna, Johanna Unge, höll jag på att säga. Herregud, vilket fruktansvärt namn. Jonathan Unge, rätt i detta ändå.
Vad var det han tyckte? Jag har inte läst boken, men jag har läst din recension. Och vad var det han tyckte var så väldigt hårt? Alltså, vad det bestod personangreppet? Var det liksom särskilda formuleringar och sånt som han lyfte ut som...
Nej, men grejen, Rebecka, grejen är att Jonathan Unge har inte heller läst boken, utan han har läst delar av boken på en PDF och tyckte att de var väldigt roliga.
Tyckte det var väldigt
roligt. Precis, det var väldigt roligt. Och därför kan han inte förstå hur Lyra har kunnat skriva en negativ recension om det inte är för att hon hyser personligt agg. Så förstod jag hans argumentation.
Just det. Okej, jag förstår.
Jag kände, jag hyste inget agg mot Johanna Frid innan jag läste den här boken, men nu är jag lite upprörd att en människa har tvingat mig sitta igenom hela den här hatiska tiraden. Mm. Och jag blev också väldigt förvånad när jag, liksom Jonathan Unge, också påstås ha gjort, läste flera andra recensioner av den här romanen och insåg att ingen tyckte som jag. DNs rubrik, till exempel på Kristina Lindqvists recension, var att Johanna Frid återkommer med en flerdimensionell kvinnokamp. Och jag har väldigt svårt att förstå hur den där boken är en kvinnokamp. För det är bara en människa som spyr galla över sin svärmor, gnäller, vägrar träffa sin pojkväns vänner och säger att hon dessutom gör något slags emotionellt arbete genom att vara allmänt hatisk. Hur är det här feminism? Mikaela, kan du förklara?
Ja, men det kanske är kvinnokamp, alltså kamp kvinna mot kvinna. Inte feminism, utan...
Gud, tanken hade inte slagit mig. Därav de många dimensionerna.
Jag också läst romanen och jag håller med dig, Lyra, om att jag tycker att det här liksom hatiska blir för enahanda. Och funderar också på vad det är människor tycker är så roligt med det. Är det liksom så roligt?
Ja, vad tycker ni som har läst då Emil Kärvoss debutroman? Verkar det så roligt från det perspektivet? Vill du berätta lite om den?
Alltså, kontexten här är då att mannen som Johanna Frids förra roman handlar om, så att säga, den handlar väl inte riktigt om honom, men den handlar om ett förhållande mellan en berättare.
Jag kan säga att han är med i utkanten av det förhållandet.
Ja, precis, för den handlar om berättarens fantiserande om sin pojkväns exflickvän och hennes familj, om jag minns saken rätt. Och han är då den här pojkvännen, eller hur man nu ska uttrycka det. Man kan väl uttrycka det som att, ja, den verkliga person som står modell för romanfiguren, kanske, om man vill vara sådär liksom riktigt diplomatisk. Och han har skrivit en slags svarsroman som är en skildring av deras förhållande. Och nej, men jag tyckte, jag vågade inte riktigt säga någonting faktiskt, för jag blev så, det var så himla intimt och det var så mycket information om deras förhållande från hans perspektiv som väldigt omöjligt för henne att bemöta. Alltså jag känner att jag är liksom, jag vågar inte riktigt säga någonting, för jag kände att det var, jag blev lite illa berörd av att släppas in i någonting som väl åtminstone till rätt hög grad är någonting som har utspelat sig mellan två människor som är i min perifera bekantskapskrets. Så ja, jag passar. Alltså, jag ska skriva om den här boken, och det har jag säkert gjort när det här avsnittet ligger ute. Men då kommer jag nog mer angripa det principiellt, tror jag. Eller bara liksom romanbegreppets urvattning kanske. För jag tycker att det är väldigt intressant att man skriver något som liksom, i allt väsentligt ändå är en partsinlaga i en verklig situation, men benämner det roman. Men jag vågar inte säga någonting liksom om de som personer och sådär.
Nej, men jag har ju skrivit en text om Ett hus i Humlebäck redan. Men det jag tänker som man kan säga, och som liksom är en generell fråga på något sätt, det är ju liksom att varför, jag vill verkligen inte låta som någon mansaktivist, men varför är liksom det här hatet mot män så roligt? Och att liksom behandla sin pojkvän illa, varför är det stor humor? Det vet jag att jag också tyckte att det var en gång i tiden, typ 2011 eller sådär. Men det förvånar mig att människor fortfarande tycker det, och att det är människor som inte är 23-24 år gamla, utan 50 år gamla, som läser den här boken och tycker att det är jättekul.
Så Ett hus i Humlebäck, hur rolig är den på en skala 1-10?
1. Rolig är inte rätt ord, tror jag, för att beskriva
det. Jag mådde verkligen fruktansvärt av den här boken. Jag har inte mått så dåligt av någonting på länge faktiskt. Så jag kan inte riktigt... Jag ska försöka komma fram till något mer intelligent att säga om det. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt vad det var som jag tyckte var så hemskt. Men det är väl också någonting... Alltså parförhållande är något som man har en referens till. Man vet hur dåligt man mår själv kanske, om det är väldigt dåligt i ett parförhållande. Mm. Och just att läsa om ett fruktansvärt parförhållande, det är liksom... Ja, det kanske har med det att göra. Det förankras på något sätt i ens erfarenhet. Men ja, den är verkligen inte rolig. Det är det inte.
Skulle ni säga summa summarum att det är en hårdare sågning av människan Johanna Frid än min recension?
Ja, det får man säga. Det är det verkligen. Och på ett sätt som jag inte tycker är... riktigt rätt. Alltså det är klart att det är ju liksom hans perspektiv, och det är väl inte nödvändigtvis så att allt är sant som står där, men jag tycker liksom att det blir för utlämnande. Jag hade tyckt det var fruktansvärt om någon ex-pojkvän till mig skrev en bok om hur det var att vara ihop med mig. Alltså...
Ja, det vet jag inte om man kan komma över.
Nu är hon kanske börjat ändå, men...
Ja.
Ja, nej, men alltså, jag tycker att den är ju på, man skulle kunna säga att det inte är en sågning, för att den också är väldigt, det finns någonting väldigt kärleksfullt. Alltså det finns en, när han skrev den här så var förhållandet, det var inte så lång tid efter att det tagit slut som jag förstår saken, och det är uppenbart att han fortfarande älskar henne väldigt mycket, och det handlar också en hel del om hennes goda sidor, men det tycker jag nästan gör det ännu värre, för att det skänker ju åtminstone intrycket av att det är en ganska sammansatt bild som ändå på det stora hela är extremt negativ, men som inte är liksom ett nidporträtt. Och det är väl där det liksom försåtliga ligger. Och det som gör att det kanske faktiskt är en värre sågning än din, som ändå är den värsta i svensk historia, Lyra.
Men det här är ju dansk text.
Just det,
då.
Precis.
Inte svensk text.
Skandinavisk, okej. Skandinavisk.
Jag måste också bara invända mot att du säger att de älskar varandra, Rebecca, för det tänker jag verkligen inte att de gör. Alltså...
Jag sa att han älskar henne.
Ja, men kärlek är ju alltid ömsesidig, som jag har sagt
det,
så många gånger i podden. Ja,
just det, förlåt, jag glömde vad jag talade med.
Han är mer fast på något sätt, tänker jag. Det är ju liksom inte riktig kärlek, utan det är något annat.
Är det psykisk misshandel?
Ja, eller liksom kanske inte kärlek mellan man och kvinna, utan kärlek mellan förälder och barn. Liksom. Han sätter sig ganska mycket i någon så vårdande roll i förhållande till henne, i hur han skriver om henne.
Mm.
Har du något att tillägga, Isabelle, innan vi går vidare?
Ja, nej, jag vill bara prata om Strindberg. Jag föredrar döda författare.
Helt rimlig inställning, du har kommit till rätt podd. Vi ska gå vidare och prata om den absurda genren reseskildringar som Rebecca bekände för oss alla att hon är omåttligt förtjust i, och som jag mer eller mindre betraktar kanske som en lika död konstform som opera, innan jag hörde talas om Isabels nya roman, förstås. Jag tänkte börja med att fråga er, när ni vill veta någonting om en plats, vart vänder ni er nu för information?
Jag... vänder mig till Wikipedia. Men om jag ska vara på en plats en längre tid, så brukar jag nog ofta försöka läsa någonting som utspelar sig där. Det kan vara något liksom helt fiktivt. Alltså det behöver inte vara liksom en reseskildring i den bemärkelsen. Men jag vill gärna ha en liksom psykogeografisk förankring, tror jag. Och då tycker jag att romantext hjälper till. Alltså det hjälper en liksom att få någon slags känsla för gatorna och miljön. Som man sen kan revidera.
Vilket värdigt svar. Alltså jag brukar titta på YouTube på sån här film. Alltså någon som har åkt från punkt A till punkt B. I
sån här walking tours.
Typ. Jaha. Eller bara filmat, och så är det typ med lite teknomusik i bakgrunden och så. Men det är verkligen, där de fångar aldrig ljuset som är på olika platser. Och det är ju därför man reser. Det säger Strindberg också.
Mikael, vart vänder du dig om du vill ha information om en plats?
Ja, men jag skulle nog också säga skönlitteraturen.
Ni är så jävla true to character.
Ja, men jag ska väl bekänna att jag också brukar googla restauranger, och så kollar jag så här på bilder på vilken mat som ser god ut.
Vilken bekännelse.
Ja, det var riktigt grovt.
Det var lagom mycket bekännelse.
Jag tror att jag brukar sitta på Google Maps en del. Alltså, det finns ju väldigt mycket information där. Man kan också gå runt på gator och se var det finns liksom, krogar och allt möjligt. Och få recensioner av dem och få vägbeskrivningar. Och liksom. Jag har inget som helst behov av reseskildringar personligen. Men på 1600-talet...
Ja, nej, jag blev väldigt intresserad. Jag skulle vilja höra mer om ditt ointresse. För det kändes som att det var inte bara likgiltighet utan nästan ett... svagt men ändå liksom aktivt ointresse för reseskildringar. Vad är det du tror det är så hemskt?
Jag märkte när jag började tänka på
olika... Vad
är du
rädd för, Lira?
Jag märkte när jag började tänka på olika exempel från den här genren att jag tvångsmässigt drogs till olika meta-ironiska versioner av reseskildringar. Att jag kunde liksom, fastän jag älskar Ian Forster som författare så kunde jag liksom inte ta A Passage to India som exempel, utan att liksom, jag rådnar bara jag säger det. Det är någonting som jag tycker är lite föraktligt. Det har du rätt i.
Är det kolonialt, eller?
Är jag så präktig och tråkig? Nå, kanske. Alltså, det är besvärande det här med exotismen och kolonialismen. Men det är också, jag tycker att, jag vet inte, jag, kanske för att jag själv är så dålig på och ointresserad av miljöskildringar. Mm. Och reseskildringar är väldigt, väldigt mycket miljöskildringar. Så jag tror att jag tycker att det blir lite tråkigt. Miljö kan skildras mycket bättre genom andra medier än litteratur idag. Till exempel på YouTube.
Men nyckelordet här är idag. För jag skulle vilja framkasta en allmän tes om reseskildringar som är att det gick ut för med dem när fotografiet slog igenom. För då blev folk väldigt mycket sämre på att beskriva miljöer för att det låter sig göra. Alltså de tekniska möjligheterna att visa hur någonting ser ut blev på ett radikalt sätt så otroligt mycket bättre. Så jag tycker att liksom reseskildringar fram till sekelskiftet 1900 älskar dem. Men efter det tycker jag att poängen har liksom stadigt minskat. Och ännu mer antar jag sen filmmediets stora genomslag.
Men det måste ha hänt någonting redan typ vid ångbåten, tänker jag. Att så här, folk kunde resa själva och behövde inte längre liksom, de här halvt uppdiktade liksom, fantasierna. För på 1600-talet var reseskildringen den primära källan till information om främmande platser, för det var så himla sällsynt och svårt att resa. Men det började minska redan på 1700-talet, och då tänker jag att det måste vara fler liksom, teknologiska innovationer som långsamt har strypt den här genren. Eller så är det litterära innovationer, till exempel en jag tänkte prata om nu, nämligen Jonathan Swifts berömda satir Gullivers resor från 1726. Den parodierar ju genren reseskildringar och är därigenom en sorts proto-science fiction, skulle man kunna säga. En människa som kastas ut i det okända och möter främmande varelser. Hans Lemuel Gulliver hamnar på olika konstiga ställen, till exempel där folk är jättesmå, där folk är jättestora och där folk är jättesympatiska hästar. Mm. Genom typ olika skeppsbrott och sånt. Någon gång blir hans fartyg kapat av pirater och då hamnar han på Laputa, den flygande ön. Full av världsomvända vetenskapsmän, som jag tänkte läsa ett litet stycke ur. Och parodin på reseskildringsgenren här är att syftet är ju inte att skildra de främmande världarna, utan att man ska rikta blicken tillbaka mot sig själva. Han skriver ju inte om den här flygande ön som alla vet inte existerar, utan han skriver ju om sitt samtida England. Men jag tycker att många av hans skildringar fortfarande är hållbara som satir idag. Så då tänkte jag läsa en liten bit ur kapitlet ur Laputa, så kan ni få berätta vad ni tänker på idag. Då går han alltså runt i deras akademi här. Dittills hade jag bara sett ena sidan av akademin. Den andra sidan var nämligen reserverad för idkarna av spekulativa vetenskaper, om vilka jag ska berätta vidare när jag nämnt ytterligare en framstående person som bland dem går under namnet universalgeniet. Han berättade att han i 30 år hade riktat in alla sina ansträngningar på att göra människosläktets liv lättare. Han hade två rum fulla av de mest underbara kuriositeter och 50 man i arbete. Några av dem kondenserade luft till en torr och berörbar substans genom att extrahera kvävet och filtrera de vattenhaltiga och flytande partiklarna. Andra mjukade upp marmor till fyllning i kuddar och nåldynor. Andra återigen förstenade hovarna på en levande häst för att skydda dem mot förslitning. Den talangfulla mannen själv var vid tiden för mitt besök sysselsatt med två stora projekt. Det ena gick ut på att beså åkrarna med agnar, i vilka han försäkrade att den verkliga grovförmågan låg dold, vilket han demonstrerade med ett flertal experiment vilka låg bortom min förmåga att fatta. Det andra bestod i att hindra ullen från att växa på två unga lamm genom att smeta på dem en blandning av gummi, mineraler och växtdelar, och han hoppades att aveln av får utan ull inom en inte alltför avlägsen framtid skulle kunna vinna spridning i hela riket. Vi gick nu över gatan till den andra delen av akademin där, som jag redan har nämnt, projektmakarna inom de spekulativa vetenskaperna residerade. Den första av de professorer jag såg satt i ett mycket stort rum med 40 lärjungar omkring sig. När vi hade utbytt hälsningar märkte han att jag med stort intresse tittade på en ram som upptog största delen av rummets såväl längd som bredd. Han sade då att det kanske förundrade mig att se honom upptagen med ett projekt att förbättra de spekulativa kunskaperna med hjälp av praktiska och mekaniska operationer. Men världen skulle snart inse metodens användbarhet, och han smickrade sig med att en ädlare och mera upphöjd tanke aldrig hade sprungit upp i en människohjärna. Alla visste hur besvärliga de vanliga metoderna att förskaffa sig kunskaper i vetenskaper och olika konstarter var. Men genom att använda hans metod kunde den okunnigaste person till skäliga kostnader och med obetydliga kroppsliga ansträngningar skriva böcker om filosofi, poesi, politik, juridik, matematik och teologi utan minsta hjälp av vare sig snille eller studier. Han förde mig därpå fram till ramen kring vars sidor alla hans elever stod uppradade. Den var 6 meter i fyrkant och placerad mitt i rummet. Ytan var sammansatt av träbitar av ungefär en tärningsstorlek, men några var större än de andra. De var sammanfogade med tunna metalltrådar. Var och en av dessa fyrkantiga träbitar var på alla sidor överklädda med pålimmat papper. Och på dessa pappersbitar stod alla språkets ord uppskrivna i alla sina olika former, böjningar och deklinationer, men i fullständigt godtycklig ordning. Professorn bad mig nu titta noga. Han skulle nämligen sätta sin maskin i arbete. På hans befallning fattade var och en av eleverna tag i ett järnhandtag, av vilka det fanns 40 stycken fastgjorda kring ramens kanter. Och när de plötsligt vevade dessa handtag några varv förändrades också ordens inbördes ordning. Han befallde sedan 36 av studenterna att långsamt läsa upp raderna sådana som de framträdde i ramen. Och när de upptäckte 3 eller 4 ord efter varandra som möjligen kunde utgöra en del av en mening, dikterade de dem för de 4 återstående ynglingarna vilka gjorde tjänst som skrivare. Detta förfarande, ja, så håller de på med det här språket, vi behöver inte gå in i alla detaljer.
Vilken liksom vetenskapsgren är det han karikerar eller så? Eller typ den spekulativa?
Ja, vad får det dig att tänka på i dagens vetenskaper?
Jag tycker att det låter ganska trevligt. Mm. Jag tyckte att det lät... Nej, för jag förstår att han vill att man ska... Liksom, att det finns någon sätt som gör gällande här att detta är helt meningslösa aktiviteter. Men jag gillar det, alltså. Jag tyckte att det lät nice det här. Och jag tänker att meningslös aktivitet är ändå en del av vetenskap. Så jag kände att det var att, liksom, att det lät ungefär som Heidelberg. ett litet liksom reservat. Vad tänkte du på, Lyra?
Nej, men jag tänkte osökt på konstnärlig forskning.
Mm.
Jag känner faktiskt till ett konstverk, det är ju för sig inte inom forskningspraktik framställt, men av just en konstnär som har liksom destillerat luft till exempel. Det är så mycket liksom så här, i agnarna finns den verkliga grovpotentialen och sånt. Alltså, det är ju inte ett jättelångt steg till autistiskt skrivande.
Nej, jag förstår vad du menar. Men jag kände, ja... Jag väntar på den stora romanen om den stora satirromanen om konstnärlig forskning. För det här tyckte jag blev på väldigt gott humör. Alltså jag kände att det var så sött att de satt där och skruvade på sina saker och ja. men jag har inte fullt lika uppbyggt agg, tror jag, mot konstnärlig forskning som du har.
Men de gjorde också hästarnas hovar.
Ja, det var fint. Det var ganska praktiskt ändå.
Ja, det, det insåg jag att det har man ju faktiskt funnit vara en användbar uppfinning senare med att sko hästar.
Precis.
Men det är väldigt mycket odyssén också, alltså just det här att åka till olika lustiga öar som är liksom små världar i sig där folk ser ut på ett visst sätt och där de har olika former av ja, övernaturliga krafter är kanske att uttrycka det fel, men liksom lilliputtar och sånt där. Jag gillar det, och det var ju mycket så liksom, i romaner på den tiden. Var ju, hade ju ganska mycket det här picaresk-formatet ofta. Alltså att det var hjältar som färdades från äventyr till äventyr.
Mm.
Och det är liksom, det ligger på något sätt nära reseskildringens idé.
Det är dags för det första exemplet. Det är Mikaelas exempel, utlovat torrt.
Ja, men det är tyvärr också, det är inte bara torrt utan det är liksom något så kamikaze-uppdrag. För jag tänkte tala om V.G. Sebald, som ju är en författare som många har väldigt kär. Och som jag läste för första gången för 3 veckor sedan.
Men du är ändå en auktoritet på ämnet, ja. Det känner jag på mig.
Ja, det är väldigt bra. Och för den som inte känner till Sebald så är han då en tysk författare, född i Bayern 1944, med en far som var militär, både före och efter kriget, men som då även var liksom i Wehrmacht under kriget. De egna föräldrarnas och föräldragenerationens tystnad fick enligt Wikipedia Sebald att först flytta till Schweiz, tror jag, och sen till England, där han slog sig ner och verkade som professor. Och så skrev han också skönlitterära böcker. Det är någon slags blandning mellan skönlitteratur och essä, som han själv bara kallade prosa, kort och gott. Och den här boken som jag ska tala om, den heter Saturnus ringar och är en reseskildring av en fotvandring i östra England. Och det som jag tycker är intressant med den och som gör att, apropå det ni talade om innan, om hur tråkigt det är med miljöbeskrivningar och sånt. Ja, men det som gör att jag tycker om den, det är att det är nästan inga miljöbeskrivningar, utan det är mer en beskrivning av vad som rör sig i hans huvud. Och inte, man får inte veta så mycket om de här platserna han passerar egentligen. Utan det är minnen och drömmar, andra författares resor, saker han har läst och så vidare.
Det är lite som när vi spelar in avsnittet om Stockholm och Viktor valde en bok som utspelas i Stockholm, men där man inte får veta någonting om Stockholm överhuvudtaget. Du har liksom hittat en ingång till reseskildringen som är någorlunda smärtfri.
Fast då var det ju en bok som utspelas i Göteborg. Detta är ju ändå, får man säga, en...
Ja, men med Viktors exempel.
Jaha, Viktor, ja. Just det. Ja. Men till exempel, ett typexempel är kapitlet som jag tänkte läsa lite ur för att kunna hävda en annan sak om reseskildringar. Och det här kapitlet är då liksom, börjar med meningen: på kvällen andra dagen efter min ankomst till Southwold sände BBC direkt efter de sena nyheterna en dokumentär om den ditintills för mig okände Roger Casement, som år 1916 avrättades för högförräderi i ett fängelse i London. Och sen så berättar han då att han somnade när han såg på den här dokumentären. Men att han sedan då, för att kompensera för det här som han missade när han sov, så har han försökt finna så mycket information som möjligt om den här Casement, eller hur man uttalar det. Sen så handlar resten av kapitlet, handlar i huvudsak om Josef Conrad egentligen, som stötte på Casement, och om Josef Conrads resor i Kongo. Jag tänkte dock läsa ett avsnitt som liksom blir lite mer personligt. Josef Conrad hette Korseniowski också, eller egentligen. Korseniowski, som efter ankomst, och det här är då efter Josef Conrad har varit i Kongo och sett vad som pågår där i form av kolonialism.
The horror.
Precis, ja. Korseniowski, som efter ankomsten till Ostende genast far till Marguerite Poradowska i Bryssel, uppfattar nu att konungariket Belgiens huvudstad med dess allt mer bombastiska byggnader som en gravvård rest på en hektakomb av svarta kroppar och fotgängare på gatorna tycks honom allesammans gå och bära på den dunkla kongolesiska hemligheten. Faktiskt finns det i Belgien än idag en speciell fulhet präglad av tiden för den ohämmade utsugningen av Kongokolonin. En fulhet som man...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Festera sig i den makabra atmosfären i vissa salonger och en i ögonfallande vanskap tät hos befolkningen och som man sällan träffar på någon annanstans. I varje fall kommer jag mycket väl ihåg att jag vid mitt första besök i Bryssel i december 1964 mötte fler puckelryggar och dårar än annars under ett helt år. Ja, en kväll på en bar på Råd Saint-Genès såg jag till och med en ofärdig biljardspelare med spastiska ryckningar, vilken, när det blev hans tur, för ett par ögonblick kunde försätta sig i ett tillstånd av fullkomligt lugn och sedan med ofelbar säkerhet lyckas med de svåraste stötar. Hotellet vid Bois de la Chambre, där jag bodde några dagar den gången, var fullt med tunga mahognimöbler, allsköns afrikanska troféer och en mångfald delvis alldeles enorma krukväxter. Aspidistra, monstera och ficus som vuxit ända upp i det 4 meter höga taket, så fullt att man även mitt på dagen hade intrycket att det rådde en chokladfärgad förmörkelse. Jag kan fortfarande tydligt se framför mig ett massivt serveringsbord prytt med många sniderier, på vilket det på ena sidan under en glaskupa stod ett arrangemang av konstgjorda grenar, kulörta silkessnaror och pyttesmå uppstoppade kolibrier, och på andra sidan en kägelformad kreation av porslinsfrukter. Men inbegreppet av belgisk fulhet är för mig allt sedan mitt första besök i Bryssel, Lejonmonumentet och hela det så kallade historiska minnespalatset på slagfältet i Waterloo. Ja, och sen beskriver han det här minnespalatset då. Men jag tänker att vad det här stycket visar, det är att för att en reseskildring inte ska bli väldigt tråkig så måste den vara extremt subjektiv och orättvis.
Ja, det håller jag helt med om. Absolut, extremt subjektiv och orättvis är rätt bra nyckelord i litteratur överhuvudtaget, tycker jag, men kanske särskilt i reseskildring. Och jag tycker det är intressant, alltså rörelsen som är här, för det är ju så att han är på en plats, det vill säga han är på resa. Den här platsen får honom tänka på någonting som inte har särskilt mycket med det utlöses ju av platsen i den här dokumentären väl, men det är inte platsen han tänker på, utan han tänker på en läsfrukt, så han tänker på Joseph Conrad. Men det för honom sen i tankarna till en plats. För det här är ju nästan som en reseskildring av Belgien. Eller liksom av Bryssel.
Precis.
Alltså det går liksom från plats till dokumentären, till Conrad, till en annan plats.
För det är min andra...
Det är lite rörelsemönster där.
Det är min andra tanke om reseskildringen. För att en reseskildring ska vara intressant så krävs det också att det är en person som... är enormt kunnig och liksom har en enormt bred beläsenhet så att den kan se saker i det som omger henne eller honom.
Mm.
Och men då tänkte jag på ett annat citat ur boken. Det är bara 2 meningar, fast det är extremt långa meningar eftersom det är Sebald som har skrivit dem. I dagar och veckor bryr man sin hjärna till ingen nytta. Skulle om man fick frågan inte veta om man skriver vidare av gammal vana eller av självhävdelsebegär eller därför att man ingenting annat har lärt sig eller av förundran över livet, av sanningskärlek, av förtvivlan eller indignation. Lika lite som man skulle kunna säga om man blir klokare eller galnare av att skriva. Kanske förlorar vi alla överblicken precis i samma mån som vi bygger vidare på det egna verket och kanske tenderar vi av den anledningen att förväxla detta, att våra tankekonstruktioner blir allt mer komplexa med att vi hunnit längre i insikt, samtidigt som vi nu anar att vi aldrig kommer att kunna begripa det imponderabilia som verkligen bestämmer vår bana. Jag tycker att de här två meningarna på något sätt fångar något hos Sebald framför allt, att det är ju en enorm komplexitet där varje tanke hela tiden leder vidare till en annan tanke på ett sätt som jag tycker, det finns ju något hos Sebald som påminner om Gunnar D. Hansson till exempel, att det är liksom ett enormt kunnande och så liksom ganska djärva associationer på något sätt. Ja, men jag brukar alltid tänka att vad underbart det måste vara att vara en sån människa och vilken rikedom. Men när jag läste det här citatet så tänkte jag, tänk om det tvärtom är väldigt, väldigt jobbigt. Att allt man ser hela tiden väcker så mycket tankar och associationer. Mm. Det finns liksom inga döda ytor, ingen leda.
Jag tänker på det Lyra sa, att du inte var så intresserad av att beskriva miljöer litterärt också. Jag känner ju exakt likadant, funderar på om det är en generationsgrej, att vi är mer intresserade av psyket än av miljön.
Är det inte psyket som befolkar miljön?
Jo, men det finns ju ändå, berg ser ut på ett visst sätt och jag kan liksom inte beskriva det utan jag måste låna, jag bara tar beskrivningar från andra böcker typ, och skriver in. Bergskammarna skimrade marmorlikt.
Vilken Håkan Hellström-move.
Men jag tänkte på det när jag läste Goethes italienska resa för några år sedan. När jag var på Sicilien och så läste jag den. Att han har ett sånt otroligt utvecklat språk för just miljöskildringar. Ja. Jag tänkte på typ när jag satt i en kyrka till exempel. Ja. Och så läste jag det Goethe skrev om den kyrkan. Och det var så otroligt elaborerat. Men något som det också slog mig var en skillnad i att han helt enkelt, alltså han förfogar över så mycket mer substantiv än vad jag gör. Han vet vad saker heter. Mm. Och Goethe är ju liksom Goethe, han är ju helt extrem. Men det är någonting ändå med det där, och det tror jag verkligen är teknikbetingat i hög grad. Alltså det går för att kunna skapa liksom en målande framställning av den här kyrkan så måste man antingen kunna teckna eller förfoga över den vokabulären. Och det behöver ju inte det. Jag tog ju bara en bild med min telefon.
Ja, jag skriver alltid av från Google-bilder när jag skriver. Beskriver miljöer liksom. Ja. Och typ, ja, kollar upp vad det heter. Liksom.
Jag tror Viktor hade en sån spaning i något tidigare avsnitt av podden om flora. Att människor helt har tappat orden för växtlighet och sådär.
Och träd. Kan inga träd.
Det är ju en del av växtligheten, Isabelle.
Ja, just det. Men
exakt.
Kategorier.
Men jag tänker inte att vårt språk har blivit fattigare på substantiv, utan det måste ju vara att substantiven benämner andra saker än miljö, just för att vi har använder bilder mycket mer för miljö och då frigörs ett utrymme i språket för att prata om andra saker.
Och då typ anknytningsteori.
Ja, till exempel.
Ja, olika sorters ångest.
Stjärnpecken.
Tyngdtäcket.
Det är sant. Men jag tror nog ändå att
tyngdtäcket
skulle
är ett jättebra redskap för människor.
Om jag ska komma med en till bekännelse då, så min pojkvän brukar liksom håna mig genom att, eller jag fattar inte om det är hån eller om det är allvar, men när vi typ är ute och promenerar, för han tycker att jag kan
vadå?
Att jag kan så lite om naturen. Så då kan han typ peka på en krokus och så frågar han så här, vad heter den? Och så svarar jag, krokus. Och då säger han, bra!
Vi kanske inte borde berätta för alla poddens lyssnare att både Mikaela och Rebecca kilar stadigt. Jag känner att vi tappar en massa stödprenumeranter.
Ja.
Om ni pratar för mycket om era nya pojkvänner.
Det har faktiskt slagit mig också. För jag tycker att vi har anmärkningsvärt många manliga lyssnare. Men sen så har jag tänkt att, och det är så konstigt tycker jag med att män, vad jag vet, liksom inte läser böcker. Men så har jag tänkt att det är samtidigt så här gratis att kolla på bilderna. Alltså man behöver inte prenumerera för att göra det. Så det kanske ändå är liksom Jag vet inte.
Men... Jag tycker att män är inkapabla att lyssna till ljud också.
Nej, det är, alltså, män älskar ljud. Om det är något de gillar så är det ljud. Men precis, men det kan ju ta slut. Alltså, vi är inte gifta.
Jag tror män...
Jag har hört att mäns sexfantasier består helt av bilder, medan kvinnors består av liksom, berättelser, narrativ.
Inte Lars Gustafsson då, men...
Vad skulle du säga, Mikael?
Jag skulle säga att jag tror att män älskar att stötta tre duktiga tjejer.
Just det. Nej, jag älskar dem. Jag älskar att män älskar att stötta tre duktiga tjejer. Verkligen. Isabel, vad har du för exempel?
Litterärt exempel alltså.
Ja. Mm. Inte på mäns psykiska konstruktion. Eller i och för sig så är det väl typ det som ditt exempel handlar om.
Ja, jag vill prata om Strindbergs Inferno, som är en psykisk och geografisk resa. Strindberg går i exil i Paris. Han försöker tillverka guld, ni känner till. Han skriver hem till frun.
Det går inte så jättebra.
Han skriver hem till sin fru, eller de håller på att göra slut, men han ljuger att han har träffat en annan, för han vill liksom göra sig av med världen, distansera sig från världen så mycket som möjligt för att nå det här alkemiska målet att tillverka guld. Jag tycker det är en underbar, en väldigt humoristisk, omedvetet humoristisk liksom skildring av en resa neråt i psyket och i utomlands som man kan relatera till. Får jag läsa ett citat? Det här är ur ett brev som han skriver under Inferno-perioden.
Och han befinner sig i Paris hela Inferno-perioden, va?
Så Nej, han befinner sig också i alltså Österrike, där i en by där han har bott tillsammans med Frida Uhl, tror jag.
Just det, ja, precis.
Och i faktiskt Skåne, i Ystad, hos en läkare som han blir väldigt paranoid inför och så. Men en fasans vinter i sjukdom, nöd, ensamhet och mycket arbete, ofta fruktbart, ofta inte. Har ni något stipendium i ordning så låt mig få det nu, imorgon, ty jag sitter fast i skulder. Kan inte röra mig ur Paris, har bara ett par byxor med hål på knät, så jag måste hålla hatten på när jag var uppe i legationen. Det är liksom misär. Och jag är väl intresserad av liksom resan som antiklimax också. Strindberg fortsätter. Sedan ett år saknade inkomster, ingen förläggare, ingen teater, har barmhärtigheten tröttnat och de närmaste övergivit mig. Fastlåst med skuld vid ett dyrt och dåligt hotell där elaka människor plågar mig och där jag måste höra dålig musik, dåliga samtal, längtar jag härdan. Och jag hoppas, om detta liv är en strafftid, om jorden är en straffkoloni där man avtjänar okända brott från en annan existens, att min tid snart är avsutten.
Jag tycker det var ofta exakt så här att vara i en storstad när man var väldigt ung.
Ja.
Att man satt fast med skulder på ett dåligt hotell och hörde dåliga samtal. Och så typ hade man inte råd med hembiljett, men man hade samtidigt inte råd att vara kvar. Och så var det liksom ingen värme, eller det läckte in någonstans. Och man liksom frös hela tiden och man hade inga pengar och man hade tappat sitt bankkort. Alltså det är någon särskild liksom misär som är just det här utlandsmisären.
Verkligen, och det blir ännu mer tragiskt av att liksom Strindberg kommer ihåg sin lyckliga 20- och 30-årstid. Men här är han liksom över 40 och han har stått på liksom kronan av sitt verk och så. Men alla har övergett honom då, förläggaren, och han har liksom ingenting kvar.
Man känner verkligen att han kunde vara var som helst i den här skildringen. Han är bara utslängd i världen liksom.
Precis, för att ja, han återkommer ofta till också att det är liksom i så här små euforiska ögonblick så typ ser han samma ljus. Typ sedan jag denna natt sovit i Berlin vaknar jag på morgonsidan och ovanför taken hälsar mig på östra himlen ett rosenskimmer, men med en högröd rosenfärg. Då erinrar jag mig att jag iakttagit samma rosenfärg i Malmö aftonen före min avresa. Jag lämnar detta Berlin som blev mitt andra fädernes land, där jag genomlevat min sekonda primavera och min sista. På Anhaltbarngården lämnar jag jämte minnena varje hopp om förnyelsen av en vår och en kärlek som aldrig, aldrig ska återkomma. Och det är någonting med det här Nej, men precis, han skulle kunna vara var som helst. Han åker runt, han är även tillbaka i Berlin där. Det är någonting med det här iakttagelsen av ljus, typ. Liksom ni så är jag ganska ointresserad av miljöbeskrivningar. Paris fladdrar ju förbi. Det är oftast liksom en hop barn som plågar honom och slår honom spön. Det är ofta illvilliga fruntimmer eller klappandar som slår i väggen när han inte kan sova. Det är liksom mycket andra så här störningsmoment. Men nej, precis. Den geografiska platsen spelar inte så stor roll. Resan är i det inre.
Jag tyckte det var underbart det här min seconda primavera. Då tänkte jag, den genomlever jag nu.
Vad glad jag blir att höra det, Mikaela.
Ja, verkligen.
Hur vet man om man genomlever sin seconda primavera? Sin andra vår?
Men den första våren måste ju vara förbi. För länge sedan. Mm. För oss alla.
Det kanske var absolut. När man var 24. I typ 3 månader. Och sen. Nu.
3 månader, fan så här.
Men sen så tänkte jag också på att det här första du läste, Isabelle. Mm. Är det så man ska skriva för att få ett stipendium av författarfonden?
Har ni något stipendium så skicka det nu, imorgon. Jag har bara ett par byxor med hål på knä.
Daniel Kalin har ju försökt det många gånger på sin Facebook-sida. Det har väl inte riktigt rätt framgång.
Jo, han fick till slut. Han fick.
Jaha, okej. Okay. Ja, men då är det kanske så man ska göra. Ja. För en personlig vendetta i sociala medier mot författarfonden.
Ja, för Mikaela, du får ju aldrig.
Nej.
Eller hur? Och det är ju faktiskt riktigt egendomligt.
Men det är för att du har en inkomst, Mikaela. Ja. Fast i och för sig jobbar du en dag i veckan.
Ja, det är lite.
Men vad skriver du? Alltså, skriver du och berättar om ditt härliga liv?
Eller vad, nej, liksom... verkligen inte. Nej, men jag undrar vad alla andra skriver. Jag skriver nog ganska sakligt så. Inget tiggarbrev, verkligen inte, utan mer, jag har skrivit det här, framgent vill jag skriva det här.
Mm. Men inget om liksom att lappa plagg och sånt?
Nej,
jag förstår.
Gör ni andra det?
Nej, men jag brukar
Ila
ändå...
små tvillingar svälter. Nej, nej.
Jag brukar inte skriva om svält så, men jag brukar nog... liksom antyda att sötebrödsdagarna snart är över. Oh. Om det inte är så att jag får det här stipendiet. För att liksom hittills har det gått förträffligt. Men jag skenar mot avgrunden. Oh, så tåget spottar ur.
Hundmat.
Ja.
Och på för många resor till postsovjetiska undanskymda republiker. Och nu klirrar det tomt i kassan.
Ja, det är inte billigt nämligen. Så det är precis. Ja, nej, men jag brukar nog försöka lägga mig på något sånt lite försåtligt... Inte tiggeri, men lite så att jag inte ska känna att de får dåligt samvete om jag inte får pengar.
Mm. Ja, det kanske det jag ska göra helt enkelt.
Ja, jag tror inte att du är för saklig.
Verkligen. Mm. Alltså Strindbergs taktik var väl väldigt mycket att det var... För att all hans brev och så, det resulterade i att alla slöt upp. Och alla hans vänner startade en insamling. Så att han hade råd att ta in på sjukhus. För att hans händer var helt sönderbrända efter alkemiska experiment. Och på det här sjukhuset så träffar han en moderlig sjuksköterska som är så här: är du intresserad av att göra experiment? Men vi har ett rum här som du kan komma och vara hur mycket du vill i. Och då tar det liksom hus i helvete. Då börjar han sin verkliga bana som kemist. Och så här, jag har upptäckt att det finns flera ämnen i svavel, typ ett grundämne. Och blir så här halverkänd liksom. Det var så lätt på den tiden att göra vetenskapliga liksom, upptäckter och storverk. Ja. Jag är så avundsjuk på det.
Men vänta, jag blev förvirrad. Är svavel ett grundämne eller inte? Någon måste berätta för mig genast.
Det är det. Eller hur?
Ja, det är det väl. Ja, alltså... Ja. Skönt att du sitter på mig. Jag tror att det är det.
Ja, men min kille.
Varför blev han då erkänd för att upptäcka fler ämnen?
Nej, jag vet, men det kanske inte var just det. Men det var liksom lite så här sidor och grejer som man höll på med.
Det här är verkligen billigt talat. Alltså, det, vad vet man? Men jag läste Strindbergs brev från när han var i Bayern. När det nu var. När han skrev En dårs försvar, när han började skriva för den, när han skrev Fadern och sådär. Och då är det också, det är väldigt mycket tiggarbrev. Alltså det är brev till hans kompisar och sånt. Men en ganska stor andel av den totala brevmängden är till Albert Bonnier i Stockholm, som då var hans förläggare, där han liksom ber om olika saker. Och han har ju ingen skam överhuvudtaget, så han bland annat, så det går ett rykte på stan om att det ska bli krig mellan Tyskland och Frankrike. Och då så får han för sig att han ska rycka ut som krigsreporter och liksom rida med det bayerska infanteriet. För att han blir så himla...
Vilken verkligen... otrolig roman det hade blivit.
Otroligt bra roman. Men det enda han kommer fram till då är att det han absolut behöver omedelbart är en häst. Så han skriver då till sitt förlag och ber om pengar för den här hästen. Med liksom en väldigt anklagande ton. Att det är liksom allt som står emellan honom och den här fantastiska insatsen som krigsreporter är en fux. Typ. Och Albert Bonnier, om Albert Bonnier liksom har någon skam i kroppen, så måste han bekosta detta. Bara som inspirationskälla till dig, Mikaela.
Det är, liksom
ja, det är verkligen inspirerande.
Ja. Men Strindberg, Isabella, alltså Strindberg, jag uppfattar det som att han ändå, även om platsen i regel typ är ett antiklimax för honom,
ja,
så är det ju ett antiklimax för att han ändå med sitt resande hoppas öppna någonting. Alltså han hoppas att varje ny plats ska vara den som löser alla hans problem.
Ja, i slutändan vill han ju skapa liksom evigt liv och tillverka guld och så. Så platt för besvikelse. Men verkligen, det är de här höga förväntningarna. Det är nog det jag delar och uppskattar med honom så mycket.
Men får jag fråga, varför reser han till Paris för att skapa guld? Finns det någon korrelation där?
Men det var väl i samband med då den här skilsmässan från Frida Uhl. Eller han typ suggererar fram den genom att påstå att han har någon annan. Och så. Men det har liksom knakat, det har varit dåligt. Och typ så behöver han dra sig undan. Och då flyttar han in på typ Ungkarls hotell där. Där han då torteras av de här barnfamiljer som bor bredvid och en skällande hund.
Och det är alltid en hund alltid. Som står för hans...
Precis. Ja. Typ, och han kommer till någon fest och då står en svart hund där. Nej, nej, då måste jag hem genast. Det är ett ont tecken. Varsel, ja. Liksom. Det är alltid hundar. Och som fruns King Charles kavaljer spaniel, ja, i Dårets försvarstal.
Siri från Essens hund som han hatar mer än allt annat.
Som äter upp de bästa köttbitarna.
Ja.
Ja, nej, men det tolkar det som bara en flykt, typ. Men det här med guldet håller han ju på med länge. Och typ någon senare dejt så här, visar han liksom, ser du här, jag har gjort guld. Och typ något papper som har blivit lite guldfärgat och så.
Men tycker du man får veta någonting om Paris? Eller hur skulle du säga att Parisbilden är, alltså, som faktiskt, framkommer?
Så jag som typ frankofob blir ändå lite sugen. Måste jag säga. Och den här
Schrödinger... Varför är du frankofob?
Många
jag har aldrig hört det ordet innan.
Varsågoda. Nej, men jag är som kanske Rebecca också germanofil och föredrar det här mörka, dramatiska förflutna snarare än den här liksom, lusten att leva och liksom, viljan att ha ett samtal.
Om mat, vi ska ha kvinnor och vin är liksom inget för dig. Nej,
nej, usch. Nej, men alltså, jag har väl aldrig fastnat heller för det franska språket. Typ så här, skrev uppsats som Levinas och Heidegger. Och jag bara förstår inte deras sätt att tala. Det är inte poesi för mig. Det är liksom obegripligt. Medan tyskan är så
vad klar... Tänker du, vad tycker du om... För när du pratar om så här resans besvikelse, då tänker jag att det finns ju ett geni som har skildrat det bättre än någon annan. Och det är ju inte Strindberg, utan Proust. Vilken är din relation till Proust?
Jo, men jag började om den relationen efter liksom att ha undvikit honom i 15 år eller så. Typ började läsa...
Driven av frankofobi.
Ja, alltså början kanske. Alltså jag började förstå. Och det fanns en melankoli och en lätthet. Och de har ju det här liksom någonting subtilt, vemodigt ändå som jag kunde förstå, tror jag. Mm, absolut.
Mm.
Är ni alla liksom, på den andra sidan? Gillar ni Frankrike mycket? Den franska, det romanska språket.
Gillar Frankrike. Håller på att lära mig franska sedan ett par år tillbaka. Tycker väldigt illa om Proust.
Tycker du väldigt illa om Proust, Mikaela?
Ja, wow.
Det har jag aldrig hört någon säga. Det var en helt unik utsaga.
Ja, faktiskt.
Ja.
När jag skulle börja läsa Proust så hade jag och min rumskompis då, jag var 18 och hon var kanske 20 plus någonting, så skulle vi ha som projekt att börja läsa Proust. Och så började jag läsa liksom de första sidorna och blev alltså genast helt förtrollad. Bara, det är en av de största läsupplevelserna i mitt liv. Och så sen så kom jag ut i köket någon gång när hon satt där och jag bara, Annika, visst är det otroligt? Och hon bara, nej, alltså jag orkade bara typ 40 sidor. Jag klarade inte av den här gnälliga ungen som bara vill ha sin mamma hela tiden. Och jag förstod inte, hur kan man uppleva det här på det sättet? Är det så du upplevt det, Michaela?
Nej, det är det inte. Men det är liksom hans skildring av kärlek som jag inte kan acceptera. Som jag tycker är ytlig. Och jag tycker generellt att även om Proust är en enormt skicklig författare så tycker jag att det saknas ett tankedjup med, utifrån hans status så saknas det tankedjup. Om man jämför med Robert Musil till exempel så är det så enormt mycket mer substans i det Musil skriver.
Ja, absolut. Han är ju ingen filosof. Nej. Vilket väldigt många har försökt göra honom till.
Ja.
Det tycker jag är ett sorgligt missförstånd av Proust. Mm. Men också ett sorgligt missförstånd av all litteratur. Min avhandling.
Just det. Men sen, jag tänker med det franska språket också. Charmen med det är väl att det är så enormt omständligt och tillkrånglat. Samtidigt som det finns någon nonchalans i hur det talas.
Mm. Ja.
Väldigt välformulerat.
Det håller jag med.
Jag föredrar nog kanske allvaret framför nonchalansen på något sätt. Mm. Eller den här oskärmiga tyngden i tyskan. Men jag förstår vad du menar.
Men alltså, nu tycker jag att vi kommer från ämnet. Reseskildringar.
Jag har nyligen fått lära mig att Strindberg som ung skrev en bok om Kina utan att någonsin ha besökt Kina.
Otroligt, som John Stuart Mills pappa.
Ja, som han som skrev Tarzan. Han hade aldrig varit i djungeln eller ens i närheten, lämnade aldrig sin bil liksom.
Kan man nästan ana, eller? Ja, du finns inom mig. Ja, du finns inom mig. Från denna stund, nu och för i.
Okej, men Strindberg och Gullivers resor och Sebald. Alltså det är ändå, det är intressanta val av exempel hittills, tycker jag. För det är ju i samtliga fall, och så här tycker jag att det ganska ofta blir när vi överhuvudtaget liksom. Alltså det här känns väldigt vanligt gästabudet, men att det blir exempel som egentligen inte riktigt är exempel. Eller som inte riktigt är ju typ. Alltså,
nej, det är ingen klassisk reseskildring inför någon.
Nej, det är inte. Men detta är då naturligtvis inte sagt som någon kritik. Men det känns lite som så här, när vi skulle välja sexskildringar och det för alla utom Lyra låg väldigt, väldigt långt bort att liksom välja någonting som faktiskt var en sexskildring.
Ja, allt var ju väl sexskildringar, men det var ju bara min som var genuint sexig.
Mm. Ja, i och för sig, just det.
Vilken valde du?
D.H. Lawrence. Jag tror att det var från The Rainbow eller om det var från Women in Love. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu.
Vad du menar att ni inte tycker att Tommy Berggrens möte med The Tiger Woman var sexigt?
Låter mer som humor.
Så det var en väldigt stark debut av dig i podden, Michaela, måste man säga.
Tiger Woman, det var helt otroligt. Det är bland det bästa jag har hört, till och på att säga. Men sexigt, ja. Det vill jag som är pryd förmodligen. Men riktigt
att
bra.
Det var. Kommer in en svart man med bongotrumma och säger "Don't mind me." Inte det.
det är självklart väldigt sexigt. Jag ska inte vara sån. Absolut. Jura. Men nu ska vi alldeles strax gå över till andra delen av det här avsnittet. Och den kommer vara inlåst för prenumeranter. Vill man prenumerera på gästabudet, vilket jag hoppas trots att jag och Michaela är i förhållanden nu, så går man in på gästabudet.com.
Gastabudet.com.
Ja, nej, ni vet, ni hittar. Och så klickar man på fliken prenumerera. Det är mycket billigt och pengarna går till att vi ska kunna spela in oftare och med något bättre teknik och kanske till och med kunna resa till varandra och spela in, vilket vi allra helst vill göra.
Det är lite ironiskt att det här är en reseskildringsavsnitt och ingen av oss har liksom rest för att mötas.
Jag har ju rest för att mötas, men det hjälpte ju inte. Eller jag har ju flugit hit. Ja. Men ja. Men precis, det är...
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.